och som berättar om hur skapande vi som lever är.
Vi har vår egen inre teater, varje människa, samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Fall i midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen, och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
Det var Hedvig Weibull som gjort klassiken om Tove Janssons Farlig midsommar. Som uppläsare hörde vi Anna Yrsa Falenius. Det är dags för en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 1.
Ekonyheter. USA:s president Donald Trump säger att han hoppas att Israel och Iran kan förhandla fram en vapenvila, men att länderna måste bråka klart först.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens.
Det här sa Trump i samband med att han är på väg till G7-toppmötet i Kanada. Grönland är inte till salu, det sa Frankrikes president Emmanuel Macron ikväll under ett besök i den grönländska huvudstaden Nuuk.
Greenland is not to be sold, not to be taken.
Ja, den franske presidenten rev ner applåder bland åhörarna i Nuuk, dit han kommit för att visa franskt och europeiskt stöd efter president Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över Grönland.
Let me tell you very directly that you are not alone.
Under mötet i Nuuk träffade Macron Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och den franska presidenten pratade om ökat samarbete inom ekonomi, energi, försvar, utbildning och forskning. Macron avslöjade också att Frankrike planerar att öppna ett generalkonsulat i Nuuk och att Europa är berett att investera i Grönland. Macron flyger från Grönland till G7-toppmötet i Kanada, där han bland annat kommer att träffa president Trump. David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Staten borde ta det övergripande ansvaret för stora industriinvesteringar. Det skriver regeringens tidigare samordnare för samhällsomvandlingen i norr, Peter Larsson, på DN Debatt. Han menar att det är ett systemfel i hur ansvar, befogenheter och ekonomisk risk är fördelade, där kommuner står för stora investeringar och staten får överskottet. Ekot, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Att flytta ihop och sen komma överens om hur kostnaderna i hushållet ska fördelas. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Hur kan man närma sig den här frågan? Ja, det handlade om i Ekonomiakuten med Maja Åström och gäster om en liten stund.
Det talas om en stålrevolution i norra Sverige, men det saknas inte hinder.
President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet.
Stegra och Hybrid satsar miljarder för att få till fossilfritt stål. Men hur går det egentligen? Lyssna på Ekonomiekot extra.
I vår app Sveriges Radio Play.
Hänger kärlek och pengar ihop?
Ja, för tar du inte tag i dina pengaproblem i en kärleksrelation så kan båda två bli ett stort problem tillsammans.
Alltså i grund och botten är ju pengar ett relationsverktyg.
Att slå sina påsar ihop och komma överens om vem som betalar för vad, det är inte alltid så lätt och inget man talar högt om. Det vet vi, för vi får många mejl med frågor om just det. Hur man närmar sig sin partner i samtal om pengar. Så vi har kallat in det tunga artilleriet. Hej konsumentskyddsekonom, Finansinspektionens Moa Langemark.
Hej.
Du flinar lite när jag sa... tunga artilleriet. Och Gunnar Harrius, ekonomijournalist vid Dagens Industri. Hej, du också.
Hej. Jag bottnar i tunga artilleriet.
Jag vet.
Vad skönt att höra, Gunnar. Tack.
Själv heter jag Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Vi börjar med ett mejl från A. Hej. Jag och min sambo har nyligen flyttat ihop. Hon har ett barn som hon har ensam vårdnad om. Hon jobbar på förskola som vikarie. Det är inget fast och hon arbetar cirka 2-3 dagar i veckan. Jag jobbar heltid. Våra inkomster skiljer sig alltså väldigt mycket åt. Jag drar in cirka 25 till 30 000 kronor mer än min sambo. Vi har ett gemensamt konto där alla pengarna kommer in. Tanken med det var att alla gemensamma kostnader skulle dras därifrån. Men jag var inte beredd på att hon skulle jobba så lite som hon gör. Med anledning av detta så vill jag inte längre ha ett gemensamt konto. Och detta har skapat stor besvikelse. Frågan är hur jag tar upp det här på ett bra sätt och utan att hon känner sig påhoppad. Jag tycker fördelningen är väldigt ojämn och detta skapar ekonomisk stress hos mig då jag känner att jag drar det stora lasset själv. Vänlig hälsningar. A. Moa, din första tanke.
Ja, det är ju att det här är ett väldigt känsligt ämne och det kan ju vara jobbigt för båda parter, både A och A's sambo. Mm. Så att när man väljer att prata om det här, för att prata om det här, det måste man göra, så är det viktigt att förbereda sig noga inför det här och också förstå att då en sambo som man möter också har massa känslor och tankar, för att vi vet ju att tankar om pengar och relation till pengar, det hänger ju ihop med massor med känslor. Det kan vara skuldbelagt, det kan skapa stress, ångest. Så det är viktigt att liksom röra sig framåt i det här och att prata om det här tillsammans och gärna så snart som möjligt. Och kanske också att ta oss för vana att göra det till en rutin att man pratar om ekonomi, kanske någon gång per år. Man kanske kan lägga in det i kalendern. För det är ju så att livet förändras och anställningsvillkor och annat kan ju ändras. Det kan komma in fler barn. Och ja, försök att prata om det här och försöka avdramatisera det.
Gunnar, vad säger du?
Ja, men jag kanske är lite hårdare än Mo här, jag vet inte. Men jag tycker att om man nu har gjort den här uppgörelsen, alltså så här, en kärleksrelation är aldrig en affärsuppgörelse, och om man älskar sin sambo så finns det alltid alla möjliga uppoffringar man måste göra här i livet när det kommer till den här typen av relationer. Alltså det kan vara uppoffringar av tid, det kan vara uppoffringar av ekonomi, och alltså, som du är inne på lite grann, Mo, jag är helt övertygad om att sambon i frågan naturligtvis känner av det här troligtvis starkare än vad A gör. Alltså för de allra flesta människorna är det en enorm stress att känna att man inte bidrar. Men så jag, så här, om man kan göra på ett känslomässigt kompetent sätt, så tycker jag man ska liksom uppmuntra och peppa sin sambo på allt sätt man kan och hoppas att hon får mer jobb. Men alltså, men om man upplever att sambon inte känner den här stressen, att hon så här, att hon coastar helt enkelt, ja, då är det ju verkligen då har man ju ett jättestort problem, och då är ju liksom alternativet att komma fram till att man värderar då de här 15 000 kronorna liksom högre än vad man gör sin sambo och separera. Mm. Och frågan handlar om hur ska man ta upp det här med henne? Och då tycker jag då är det enda man kan vara i att vara rak och säga att anledningen till att man vill göra om den här ekonomiska uppgörelsen är att man upplever att hon inte bidrar tillräckligt. Mm. Och att säga att att A's levnadskvalitet, att den sjunker till följd av hennes problematiska arbetssituation, det är inte acceptabelt. Alltså, det är en uppoffring som A inte är villig att göra. Det är det enda man kan säga, för det är det enda som är sant. Mm. Att så här, jag är inte villig att göra den här uppoffringen för dig. Och det är en hemsk sak att säga till en annan person. Problemet är ju att de har satt sig i den här situationen.
Men samtidigt kan man ju att man kanske inte behöver säga att jag inte vill göra den här uppoffringen.
Men det är ju
kanske
sant, det är det enda som är sant.
Ja, det är det enda som är sant. Man kan också säga, hur gör vi, jag behöver en annan ekonomisk uppgörelse. Hur kommer vi dit? Så att du jobbar mer? Eller om det är som du säger att den här personen kanske bara struntar i att jobba.
Ja, men det är ju inte så himla troligt. Det troliga är väl att hon sliter sitt hår varje dag och tittar på räkningarna och kontot och känner att hon inte bidrar. Liksom. Mm. Alltså, och är det så, då är det enda som är sant att avvärderar
pengarna mer.
Alltså, min ekonomiska trygghet är viktigare än vår ekonomiska trygghet. Och det är inte så soft. Men liksom, man får känna så.
Vad säger du, Moa? Hur tar man upp en sån här känslig fråga?
Ja, men jag tror att mycket handlar om att förbereda sig och precis det här, när man förbereder sig också ta med den andra parten i sina förberedelser och vara beredd på att ens partner kommer att reagera och agera på utifrån det som man pratar om. Så förbered dig och fundera över liksom, vad är målet med ditt samtal. Är det till exempel att ni ska tillsammans få en överblick över hela ekonomin i familjen och också era privata egna ekonomier? Och kanske att hitta då de olikheter som finns, som då kan handla om till exempel att man har olika inkomster, att man har olika mål och drömmar för vad man vill göra för sina pengar. Mm. Och hur man kan balansera och möta upp det här. Och sen då att gå igenom de gemensamma kostnaderna och hur de ska se ut framåt. För det är ju också en sån här grej. Säg att man har en högre inkomst och går in med mer pengar. Då kanske man också vill liksom skruva upp de där konsumtionsvarorna lite grann. Man kanske inte är så sugen på... Ja, men jag brukar själv reflektera lite grann över det där. Hur det var när man som student skulle gå och göra sitt första storköp. Och valde den här juicen. Sen fick jag mitt första studentjobb. Då gick jag upp på en... Lite mer exklusiv. Ja, fast det var ju inte produkt. Premium. Men det är en juice som är lite... Den är färdigblandad. Och sen så efter det, när jag liksom kom ut i arbetslivet, och gick jag på juicen med riktigt fruktkött i. Jag är ännu inte uppe på de riktigt de här färskpressade varianterna. Men...
En dag.
Men bara som
du
fortsätter en liten,
jobba på Finansinspektionen, ja. Då ska du nå dit.
Ja, jag hoppas det. Ja, men bara som en liten reflektion det där i hur man ganska snabbt kan ställa om sina konsumtionsvanor. Och då är det viktigt att man reflekterar över hur liksom ens partner ställer sig kring det. Men tillbaka till den här grejen med att prata med sin partner, sätta upp mål, gå igenom, fundera, förbered dig och välj ett bra tillfälle när du kan prata om de här sakerna när man inte är stressad.
Men det är inte alltid det finns något bra tillfälle. Jag tänker, är det bra att planera? Liksom?
Ja, men det finns ju lite olika exempel på det där. Och vi kommer kanske komma in på det senare. Men det finns ju de som pratar om att man ska åka på kick-off en gång per år med sin partner. Okej, det är den här med Gunnar. Det finns också de som säger att man ska ha ihjäl sin partner en gång om året.
Gud, det var sjukt jag hört.
Det gillar inte Maja. Ja. Men man kan ju också bara sätta ett datum i kalendern.
Vad menar du med ha ihjäl?
Ja, jag kanske ska utveckla
den. Kan du vara vänlig och göra det?
Ja, men då handlar det om att man sätter sig ner och går igenom. Men vad händer om någon av oss går bort med vår ekonomi? Ja, och då brukar man kanske använda ha ihjäl. Men det handlar ju också om så här, vad händer om du förlorar jobbet? Vad händer om vi skiljer oss?
Ja, okej, jag är lite mer för här. Så. Mm.
Ja. Jag tar tillbaka mitt debut.
Ja. Ja, jag har också ett tredje exempel faktiskt från några bekantskapskretsen som faktiskt varje år sätter sig ner och bestämmer sig för om de ska fortsätta vara gifta eller inte. Oavsett hur bra de känner. Men om man bestämmer sig en gång om året så pratar vi igenom vår relation. Och då tänker jag, skulle man ju kunna utvidga det där också till att prata om, men hur upplever vi vår ekonomi också? Finns det någonting vi ska ändra på som inte skapar friktion och bråk framöver?
Mm. Men alltså jag tycker... Alltså det bästa tillfället att plantera träd är igår, så att säga. Alltså det bästa är ju att göra det innan man har ett gemensamt konto och upptäcker att inkomsterna till det kontot är liksom radikalt olika. Alltså jag måste säga typ att jag är... Nu kommer du med ganska väldigt så konkreta exempel på hur man kan göra det här. Men jag alltså bara vuxna i min bekantskapskrets, så att säga. Alltså jag upphörs aldrig att chockas över hur otroligt dåliga vuxna människor liksom som har jobb och barn och så får rösta. Hur de är på att prata om pengar.
Ja, jag vet. Det är det jag är inne på själv. Jag känner,
men alltså, väx upp. Alltså på riktigt. Alltså jag blir helt galen på. Alltså, det är uppenbart så att pengar riskerar att liksom göra att relationer blir transaktionella och att tjänster och varor blandas ihop och liksom... Och med känslor liksom att någonting kan köpas eller bytas. Där får man absolut inte hamna. Och det måste man ju prata om innan man
slår sina påsar ihop.
Ja, innan man ser nära att slå sina påsar ihop. Innan man liksom, alltså, det räcker ju med att man flyttar ihop med någon. Och liksom, hur ska vi göra med den här räntebetalningen och amorteringen som du står på det här lånet? Är det verkligen rimligt? Bla bla. Alltså, innan man flyttar ihop eller skaffar barn så sätter man sig helt enkelt ner och säger att nu har vi ett gemensamt konto där vi båda sätter in minst så mycket så att det täcker alla våra gemensamma utgifter plus kanske 15% eller någonting. Och sen så ser man den man älskar i ögonen och säger just nu så tjänar jag mer pengar än vad du gör. Därför föreslår jag att vi bidrar till detta gemensamma kontot procentuellt utifrån nettolön så att jag sätter in 17 och du sätter in 14 000. Och är man ett barn så kanske man tänker att det är orättvist att den ena liksom... bidrar mer än
andra. Men nu är de vuxna?
Ja, nu är man vuxen och nu har vi också valt varandra. Så att i något läge så kommer det kanske uppstå en situation där jag kommer vilja, jag vet inte, utbilda mig till lantmätare eller bara ha en livskris i största allmänhet. Och då kommer du vara tvungen att bidra mer rent procentuellt. Och det är ju okej, eller hur? För den här relationen går naturligtvis ut på att vi båda ska kunna göra saker som gör oss lyckliga. Och om det någon gång uppstår en situation där jag tjänar jättemycket pengar och du vill sluta jobba, ja, då vill jag såklart uppmuntra dig till det. Eller hur? Visst är det här en rimlig deal? Och då kommer din partner säga ja. Och det är det finaste man kan göra i en relation, men det ska man göra innan man någonsin hamnar i en situation där det är så här: oj, nu känner du 8000 och jag känner 27000. Alltså, get a grip.
Om vi går tillbaka till A här, som upplever att det är orättvist att han står för den större delen av försörjningen. Eller är det själva verkligen rimligt att de delar lika på pengarna som kommer in?
Ja, jag vill bara koppla an till det som Gunnar precis sa. Jag tycker att det är väldigt kloka tankar du för fram. Och att det kanske också kan finnas en poäng att man på något sätt dokumenterar det man kommer fram till. Och att man då också kanske följer upp det här samtalet.
Absolut.
För så fort det kommer in barn i ekvationen så kompliceras det ju. Det är föräldraledigheter, det är vab och det är annat. Vems karriär ska premieras? Man behöver ha de här snacken. Och vi vet ju också att många bråk börjar i diskussioner om pengar. Så att man behöver veta det, och vi behöver också veta att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa.
Och barn då, har de något ansvar i den här frågan, Moa?
Nej, barn har ju aldrig ansvar för föräldrarnas ekonomi, men däremot så tycker jag att föräldrar har ett ansvar att prata med sina barn om pengar, och det tror jag att alldeles för få föräldrar gör. Precis som Gunnar berättade om sin bekantskapskrets, så tror jag att det här är någonting som är ganska djupt rotat, att det här med ekonomi, det är ju någonting som vi föräldrar pratar om och löser, men tvärtom skulle jag vilja säga. Vi föräldrar har ett ansvar i att uppfostra våra barn till sunda ekonomiska varelser som förstår konsekvenser av olika ekonomiska val och situationer, och som kan vara med och bidra och vara med och prioritera. Ja, men den här frågan du ställde alldeles nyss, så är det ju också så att man som förälder så måste man ju alltid sätta barnens intressen först innan man liksom gör någon form av uppdelning. Man måste se till att barnen har en bra och trygg uppväxt. Och är det så att man väljer att inte dela helt lika på de pengar som kommer in, så behöver man ju kanske också då, som den mest bidragande parten som A ju faktiskt här är, också fundera på vad är konsekvensen för det. Kommer det här att skapa någon form av tankar hos mig kring orättvisa och vad det är? Kommer det här skapa någon sorts av att min partner upplever som att man är lite understående och inte bidrar på samma sätt? Kan det bli så att jag kommer vilja göra fler resor och göra saker med alla mina pengar, men jag kan inte göra det för min partner kan inte följa med, och det är inte så kul att resa ensam kanske? Alla de här sakerna behöver man ju som ha i beaktan. Men som sagt, det viktigaste, barnen och dess behov först.
A skriver ju det här att han lever under ekonomisk stress på grund av de här fördelningarna av pengar, och jag antar att hans sambo också, vi har varit inne på lite, att hon säkert också känner press och kanske ekonomisk stress. Vad kan det leda till att leva under en ekonomisk stress och press?
Ja, men vi gjorde ju en undersökning tillsammans med Folkhälsomyndigheten där vi ju såg ett tydligt samband mellan oro kring sin ekonomi och faktiskt också psykisk ohälsa. Det här hänger ju nära ihop med varandra. Så att det här är ju också viktigt ur ett plan som också kopplar till det psykiska och fysiska välmåendet. Så att inte bara för ens relation, utan man behöver landa i det här och reda ut de här frågorna.
Och jag får be A att inte sluta lyssna nu när vi lämnat hans fråga, för här kommer en som rör lite samma ämne, och den här frågan kommer från signaturen Infekterade samtal om familjeekonomi, som har skrivit till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej Ekonomiakuten! Jag och min sambo har väldigt lätt att få infekterade samtal när det kommer till ekonomi. Det är så pass att vi gått till parterapi gällande ämnet. Jag tjänar nästan 100% mer än min partner och betalar 70% av allt. Båda vi tycker att den här procentuella uppdelningen är rättvis, eftersom man då betalar i proportion till vad man tjänar. Jag har ett sparat kapital sedan innan vi blev sambos. Jag är den som har bidragit med insats till boendet, och jag kommer från mycket godare förutsättningar. Vi har barn ihop. Men min sambos åsikt är att vi har gemensamma utgifter, individuell kapacitet, och att målet är att alla i familjen ska ha samma förutsättningar efter att allt är betalt. Jag å andra sidan tycker att det är viktigt att bevara individen i en familjerelation, vilket gör att jag naturligtvis inte tycker att resterande pengar ska delas upp lika mellan oss. Min sambo tycker att det finns all rimlighet att jag ska skriva över pengar på henne, i alla fall betrakta mina sparade pengar sedan innan som våra pengar, vilket jag inte vill göra. Hur hade ni hanterat situationen? Ja, men om vi börjar med det här 70-30, det är ju lite det du var inne på redan innan, Gunnar, eller hur?
Ja, men verkligen. Jag tycker det tycker jag är rimligt att man betalar utifrån någon slags nettokapacitet sådär. Men alltså, det jag tycker det är lurigt, för att det, på något sätt så kan jag förstå känslan som jag kanske också själv går och bär på lite grann, att man känner att de pengar jag har tjänat är mina och sådär. Och man får ju såklart göra vilken uppdelning man vill. Men jag bara kanske skicka med en liten fråga.
Som till är, personen.
Ja, som är så här, är du helt säker på att det skulle vara lika viktigt för dig att bevara individen i en familjerelation om det var så att du tjänade mindre pengar? Är du helt, om du är helt säker på det, då kan du med ärlighet säga det och liksom när ni pratar liksom med varandra. Men om du inte är helt
säker. Om du är ärlig med dig själv nu.
Ja.
Och precis som du var inne på innan, Gunnar, också, att saker kan ju förändra sin relation.
Absolut.
Plötsligt kanske han går ner i tid, han vill bli lantmätare, vilket var ett yrke du var inne på här.
Ja, det vill vi alla bli.
Men för att lämna det. Men om då saker förändras i den här relationen så kan det ju bli tvärtom. Så man kanske får tänka och vara ärlig med sig själv.
Ja, men exakt. Och sen, det är lite småkryptiskt i frågan det här, men kommer från bättre förutsättningar. Det kan ju vara föräldrar förutsättningar och arv, och arv gör det alltid krångligt, för då känner man känner verkligen att det är ens egna pengar och att en sambo inte har ett smack att göra med ens numera avlidna liksom förälder eller vad det kan handla om.
Farföräldrar, morföräldrar, ja.
Exakt, och ja, alltså här finns det ju, här kommer jag inte vara lika hård, och här tycker jag inte att det finns ett lika tydligt rätt svar liksom, du måste dela med dig av det här, av pengarna efter de här gemensamma utgifterna. Alltså dela på de gemensamma utgifterna 100%, men sen handlar det ju någonstans om liksom, hur generös är man villig att vara i sin relation, och jag tycker personligen man ska vara väldigt generös.
Men om man har egna besparingar sedan innan en relation, Moa, hur gör man lättast med för att göra dem till sina egna, så att säga?
Ja, jag vill bara säga att jag tycker att Gunnar resonerar väldigt klokt här. Och just också det att ställa frågan till sig själv, hur skulle jag agera i den motsatta situationen? Och också här då, nedteckna det här och gör det generellt. Att vi har för avsikt att alltid ha den här relationen, oavsett om man vill omskola sig till lantmätare, kakeläggare eller rörmockare då, så att det alltid gäller. Det tror jag är viktigt. Men det som jag också tänker på här är ju att det här är ju, de är ju sambos, och då ser det ju lite annorlunda ut om någonting oväntat skulle hända, att man separerar eller att man avlider. Och därför är det ju bra om man går in med olika ekonomiska förutsättningar i ett hushåll, att man då tecknar ett så kallat samboavtal. För enligt sambolagen då, om man separerar eller avlider, så är det ju, det är ju boendet och de saker man har köpt till boendet som delas lika. Övriga saker, till exempel om någon har köpt en bil eller att man kanske har köpt en sommarstuga eller vad det kan vara, så delas det inte på samma sätt som om det är ett giftermål. Så det är bra att man också har tänkt igenom de situationerna. Så dels då nedteckna de här kloka sakerna som Gunnar pratar om, men också skriva ett samboavtal som täcker in att det blir en separation, eftersom brevskrivaren har gått in med betydligt mer pengar och har ett eget sparande också, så att man har rätt ut det.
Om man är gifta, tänker jag också, då kan det bli så att det blir gemensamt alltihopa, även ett eget sparande.
Ja.
Vad kan man göra då?
Ja, då får man ju skriva ett äktenskapsförord.
Men pengar som fanns innan de blev sambos är ju ingen annans än brevskrivarens.
Nej, men har man puttat in pengarna till exempel i ett gemensamt boende, då blir det en annan situation, och det är därför det kan vara bra att ha det nedtecknat att de pengarna ska tillfalla brevskrivaren då i det här fallet.
Att de har barn tillsammans, kan man ju argumentera för att de talar lite för att de ska dela på allt, eller hur?
Ja, men det är ju ett väldigt tungt ansvar som faller på föräldrar. Att man ska se till att barnen har goda och bra förutsättningar till en trygg uppväxt. Så är det ju.
Men jag tycker nästan man måste ställa sig frågan som brevskrivare i den här frågan. Liksom, varför känner man att man inte vill gå in med sina tidigare besparingar för att underlätta ens gemensamma familjeprojekt och gissningsvis också då barnens gemensamma liv? Alltså, är man rädd att relationen inte kommer hålla och att man vill ha ett så kallat fuck-off-kapital? eller, alltså, eller gillar frågeställaren helt enkelt tanken på att det är ens egna pengar och att man har gjort sig förtjänt av dem och alltså och sådär. Alltså det är den frågan jag tycker att frågeställaren nästan måste möta. Varför känner hen som hen gör? Alltså är det så att frågeställaren vill ha en buffert ifall något skulle hända med relationen? Alltså man får ju känna så. Men jag tycker att eventuellt så det skulle kunna vara så. Jag säger inte att det är så, men det skulle kunna vara så att det här pekar på något annat i relationen som kanske inte stämmer 100%. Och är det så måste man ju säga att det är det som är anledningen. Nej, jag vill inte dela med mig av mina sparpengar för att jag, ifall vi separerar så vill jag ha de här pengarna. Det får man säga. Alltså jag tycker inte det är sjukt att säga det heller.
Den här typen av funderingar verkar rätt vanliga. I alla fall om man tittar på våran mejllåda, för det är mycket som kommer och de är ganska lika varandra. Så att det verkar vara många som tänker på det här. Skulle det vara enklare om brevskrivaren och hans sambo bara gick ut och gifte sig? Vad tror du, Moa?
Ja, men i vissa avseenden, kanske inte den mest romantiska anledningen till att gifta sig, men det underlättar ju rent juridiskt om man gifter sig.
Ja och nej, eller? Alltså, på ett sätt så ställer det ju bara den här frågan på sin spets när man gifter sig. Ska vi efter äktenskapsförord, ska vi inte? Alltså, moral och
tvingas att tala om
ja, det. Ja, exakt. Alltså, men moral och juridik är ju olika saker. Det måste man, alltså, ja, man kanske löser vissa saker juridiskt, men man kan fortfarande, bara för att man är juridiskt bunden till någonting betyder inte att man blir av med känslan av att någonting är lite orättvist eller att det går gnager i en eller sådär.
Okej, nu har vi varit inne på jurist och ekonomisk rådgivare och sådär, men om man är i en relation med någon eller att man är man har en före detta partner, man har barn ihop och infekterade samtal om barn, finns det någon hjälp? Kan man gå någon annanstans? Vad säger du, Moa?
Ja, men många kommuner erbjuder ju både medling och familjerådgivning och det finns en hel del också att läsa på till exempel Försäkringskassans webbsida kring hur man kan ja, men lösa lite då mer knepiga situationer. Ja, men det är väl en bra början i alla fall att titta där. Och är det så att man också börjar få liksom, ekonomiska problem, för så är det ju ekonomin för de allra flesta, så blir den ju mycket sämre när man skiljer sig. Då kan det ju också vara bra att söka sig till kommunens budget- och skuldrådgivare till exempel för att få hjälp och vägledning i hur man skapar bra förutsättningar för sin ekonomi eller för sin nya ekonomi att gå ihop.
Och att prata med varandra är väl något vi har varit inne på 1000 gånger.
Ja, det är väl det viktigaste. Mm. Och vara medveten om att det här är en källa till frustration, oro, ledsenhet, att man känner sig underlägsen.
Ja, men jag tror också kanske att många människor tänker på som att det liksom nästan är två olika saker, ens relation och ens ekonomi. Men att egentligen är det ganska mycket samma sak. Att liksom att en ekonomisk uppgörelse på ett eller annat sätt låter väldigt torrt. Men att det på ett sätt är en arena för relation, så att säga. Alltså att en ganska stor del av att ha en relation är att ta hand om den andra personen och att ge upp en del av sig själv. Alltså, om man kollar på datingprogram och sånt där så är det alltid folk som är så här, nu måste jag ha tid för mig själv. Så här, nej, det måste du inte alls om du ska ha en relation. Alltså, det enda du ska göra i en relation om du vill ha en blomstrande relation är ju att ge upp, alltså ta hand mer om den andra personen än vad du tar hand om dig själv. Och så kan man ju också tänka vad det gäller ekonomin. Alltså, det är inte alls dags för dig att sätta dig själv i första rummet, utan det kommer aldrig vara dags för det så länge du vill ha en relation. Liksom. Och ekonomi är ett jätteeffektivt sätt att faktiskt agera på det sättet.
Och med det så vill jag tacka våra relationsexperter Moa och Gunnar.
Yes.
Äntligen. Ja.
Gunnar Harrius, ekonomijournalist vid Dagens Industri. Och tack konsumentskyddsekonom vid Finansinspektionen Moa Langemark. Och du som lyssnar, mejla gärna frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist och jag heter Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT.
Och apropå privatekonomi, måndag förmiddag hör vi andra delen i den nya programserien Skuldsamhället.
Villapriserna har ökat med 10% det senaste halvåret och det är full fart på marknaden i tidningen.
Det är över 30% mer villor som har sålts från vår sida under den här tiden.
Genomsnittspriserna på villor stiger igen.
Det här är del 2 av Skuldsamhället. Så rusar de svenska skulderna i höjden.
Och ökningen startade i mars månad och sedan har det varit en mycket stark efterfrågan dessutom.
Vi möter Stefan som förlorade allt för 30 år sedan och där skuldmiljonerna fortsätter att växa än idag.
Ja, den är nog uppe på 6 idag tror jag nästan. Så att det kommer ju aldrig kunna betalas. Det är omöjligt. Och det kan man ju aldrig komma ifatt.
Hör del 2 av Skuldsamhället efter 10 måndag förmiddag och i appen Sveriges Radio Play. Så ska vi få en glimt ur en serie om andra världskriget och modebranschen som vi kunnat höra i samtal med Stil. I den tredje delen handlade om designern
Claire McCardell.
Men alltså det här namnet, Claire McCardell, jag har ju aldrig hört det. Var hon en berömd designer?
Ja, eller nej. För Claire McCardell kallas för den mest inflytelserika modeskaparen många aldrig hört talas om.
Du ska nu alltså unpack någon slags doldis.
Ja, det ska jag göra. För hon la grunden till vad man då idag kallar för American sportswear. Vilket är funktionella vardagskläder och inte sportkläder. Utan det är enkla och avslappnade, ja, vardagskläder. Praktiska, men ändå med en viss snits.
En amerikansk Coco Chanel.
Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Fast Claire var inte lika exklusiv och dyr, faktiskt tvärtom. För Claire var mycket folkligare, men minst lika inflytelserik faktiskt.
Inte lika sur heller kanske.
Nej.
Lyssna på Samtal med stil med Samantha Ekman och Susanne Ljung i appen Sveriges Radio Play.
Bästa lyssnare, vad finns det för riktigt bra böcker som kan få ett oändligt sommarlov att lyfta? Bli barnens läsminnen för livet sommaren 2025. I studion min två kunniga i ämnet, Lotta Olsson som är kritiker och författaren Mårten Melin. Häng med när vi samlar ihop en rejäl bunt med böcker och gör en lista med lästips för barn och för unga. Lundströms bokradio, lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu Fabriken från UR med Emily Roslund och gäster. Programmet som tittar närmare på medierna och olika trender i samhället.
Life for a man is harder than life for a woman. We need to have a lot of shit to be an important man. To be a woman you need makeup.
Jag minns inte exakt när, men någon gång under 2022 drabbades jag av den här känslan av att vara sist på bollen. Anledningen var Andrew Tate, den manliga influencern, internetfenomenet som alla pratade om och kände till förutom jag.
So, women are just using their sexuality now to try and get as much attention as possible.
För mina manliga vänner var Tate bekant sedan flera år tillbaka. En blandning av träningstips, memes och misogyna motivationstal var nämligen sånt som de flesta män fick upp i sina sociala medierflöden. Vare sig de hade sökt sig till det eller inte. Men allt det här pågår och har pågått väldigt länge som en del av det som kallas manosfären.
Shut up and clean and stay home and don't do anything. Just be an object in the crib.
I korta drag är manosfären ett samlingsnamn för den internetkultur som förespråkar mansaktivism, antifeministiska idéer och konservativa värderingar. Idag ska vi kliva ner i det här kaninhålet. Den gemenskap som på senare år också blivit en grogrund för konspirationsteorier. Vad är det som lockar killar dit? Och hur nyttjas det här communityt för att destabilisera vår demokrati? Du lyssnar på Fabriken med mig, Emily Roslund. Och med oss i studion har vi Matilda Åkerlund från Göteborgs universitet som forskar på konspirationsteorier och kvinnohat på nätet. Och Jack Werner, journalist och medgrundare av Källkritikbyrån.
Tack. Tack.
Matilda, jag gav mig ju på en beskrivning av manosfären här nyss. Men du forskar ju ändå på män som hatar kvinnor online. Vill du utveckla vad den här kulturen består av?
Ja, alltså det här är en ganska löst sammansatt ekosystem av olika typer av bloggar och hemsidor och onlineforum och allt möjligt digitalt som på olika sätt gynnar eller försöker att förespråka vissa typer av maskulinitetsideal. Det är en rörelse som är sprungen ur mansrättsrörelsen på 70-talet och sen tagit någon sorts digital form. Men det är ett ganska stort paraplybegrepp som innefattar en massa andra subrörelser under sig.
När uppstod den då? Du säger 70-talet, men...
Men det har alltid funnits den här typen av idéer på nätet så. Men i organiserad form i samband med uppkomsten av sociala medier och mer användargenererat innehåll, mer interaktivitet på nätet, då blev det verkligen stort.
Och de här undergrupperna, ska vi reda ut lite vad de består av också då?
Ja, men man kan dela upp det här i ett par breda grupper. Man brukar nämna pickup artists som en sån här grupp, och det handlar om att man på olika sätt ska försöka manipulera kvinnor till sex. Och sen har man en rörelse som är diametralt annorlunda, och det är Men Going Their Own Way, som är en separatistisk rörelse där man upplever att man inte behöver ha med kvinnor att göra alls. Man helt avsäger sig relationer med kvinnor och helt lever i något sorts frivilligt celibat från kvinnor. Och sen har vi mansrättsgrupper som fokuserar mer på olika typer av juridiska och politiska frågor som rör män och mäns diskriminering i samhället på olika sätt. Så de arbetar lite mer strukturerat med den typen av frågor. Och sen har vi Andrew Tate-iga personer och karaktärer som fungerar som influencers fast i den här mansseparatistiska liksom sfären då. Och sen har vi de som vi kanske tänker på allra mest, är de här incel-rörelserna och incel-grupperna. De som vi ofta ser blir allra mest våldsamma och allra mest hatiska i liksom sitt språkbruk. Som upplever sig vara i ofrivilligt celibat och som skyller det i stora drag på feminismen och på kvinnor.
Jag känner mig så dåligt behandlad av kvinnor. Så jag har som en ilska emot dem. Då får man lite så här hämndkänsla.
Vilka plattformar är det frågan om då?
Det här tar ju sig främst uttryck i olika typer av ganska svårtillgängliga miljöer. Onlineforum, diskussionsforum där man vill dela de här typerna av idéer ganska öppet och med andra likasinnade som har en liknande världsbild. Men på senare tid så har vi sett att det här har rört sig allt mer in också i de mer vardagliga digitala miljöer och sociala medier. Så att det är allt mer utbrett och allt större och mer lättillgängligt skulle jag säga. Mm.
Hur har den här kulturen och idéerna från anonyma forum spridits till breda plattformar som YouTube och TikTok? Alltså vad hände däremellan?
Det handlar ju delvis om att de i början, eller under en period i alla fall, blev liksom utkastade från mer etablerade plattformar. Tidigare var ju platser som Reddit väldigt mycket mer centrala för inte minst incels och för liksom den här lite mer identitetsformande delen utav de här olika grupperingarna. Men sen så hade ju Reddit ett stort nedslag på den typen utav underforum, och då kastades man ut lite grann, så hamnade man på Rumble eller Gab eller de plattformar som hade som varumärke att här får man säga vad man vill, yttrandefrihet på riktigt, så hur så hej. Mm. Nu så ser vi ju lite en motrörelse bland sociala medieplattformarna där man tar ett steg tillbaka från den här modereringen utav innehåll och säger att nu premierar vi att man ska få säga vad som helst. Och där så har ju då flera av de här profilerna hittat tillbaka. Så nu hittar vi ju Andrew Tate för att knyta ihop på sig. Nu hittar vi honom på Twitter igen.
Mm. Jag tänker då om man... Alltså här i Sverige så har vi ju pratat och refererat mycket till Flashback när det kommer till den här typen av mansideal och där man får då säga vad man vill. Men vad utmärker egentligen manosfärens kommunikationsstil?
Jag tycker att det finns en spännande likhet med IS och Daesh, som det också kallades. Mm. Alltså ISIS kallade vi det inledningsvis. De betraktades ju delvis som pionjärer i politisk marknadsföring per sociala medier. Och man ägnade sig, kan man ju säga, lite grann åt att skapa människor en offerroll och sen peka ut fienderna som denna offerroll innebar. Vem är det som gör er till offer? Och sen skapa ett språk för hur man skulle liksom beskriva eller motarbeta eller angripa dessa fiender. Och detta gjorde man på ett sätt som gick mellan liksom livsstilsideal och humor. Så att det fanns ironi, det fanns liksom memes, det fanns skämt. Om man skrattar åt ett skämt om hur, ja, i manusfärens fall kanske, om man skrattar åt ett skämt om hur tjejer alltid är, så kanske det kan vara någonting man kan följa upp med ett annat YouTube-klipp som kanske drar det där ännu lite hårdare, och sen rätt som det så är det rakt av bara opinionsbildande. Så att IS-marknadsföringen är väl, alltså det är ju naturligtvis med två olika slutmål som de här olika grupperingarna använt den marknadsföringen, men jag tycker att den går igen. Jag tycker att det finns en snarlikhet i den här kommunikationsmetodiken.
Mm. Och sen tror jag att man kan skilja också på den här delen av manosfären som är mer inåtvänd. Den här typen av kommunikation som sker på de här lite mer slutna, i de här lite mer mörka hörnen av internet, de är ju mer ämnade för att stärka gemenskapen inne i gruppen och att bygga någon sorts gemensam verklighetsbild och att skapa community. Medan det här som händer på Twitter igen eller på TikTok eller på Instagram, där behöver man ju spela enligt helt andra regler. Så att de tjänar lite olika syften, skulle jag säga. Och språket ser ganska olika ut beroende på vart de är och kommunicerar. Det är en helt annan råhet och en helt annat liksom våldsbejakande i de här stängda miljöerna än vad det är på de här öppna plattformarna. Och det är både för att de har ju vissa regler. Det är vissa saker som flaggas i deras filter, vissa saker som inte kommer tillåtas på de här öppna plattformarna. Och samtidigt så vill man ju inte skrämma bort de här potentiella nya sympatisörerna. Så att då får man vara lite strategisk i hur man pratar.
Du nämnde gemenskap här. Mm. Är det just gemenskapen som är drivkraften?
Jag tror att det finns de som letar efter en gemenskap och hittar den här. Det finns de som drivs av massa andra saker också, tror jag. Men när man väl är inne så är ju communityt såklart viktigt. För det är ju det allting grundar sig på, att man upplever det här, den här orättvisan, det här offerskapet, och man har den här fienden i feministiska samhället och i kvinnor, som såklart är en väldigt viktig dimension, absolut. Mm. Det här hatet för kvinnor kommer ju i att kvinnor är då på något sätt biologiskt programmerade att bara söka sig till de här allra, allra snyggaste männen. De här chadsen, de här alfa-killarna. Och på grund av hur samhället ser ut och på grund av hur mycket frihet kvinnor har fått, då kan de agera på de här instinkterna, de här primitiva, dumma instinkterna.
Kombinerat med också upplevelsen att man har fått ett löfte av Hollywood och samhället att jag ska också få en tjej, eller hur? Så alltså att det finns den liksom svikna förväntan, sitter de och tänker.
Och jag tänker också bortom popkultur. Alltså killar halkar efter i skolan, män har inte samma status på arbetsmarknaden, inte samma roll som familjeförsörjare, som den som ska liksom skydda och ta hand om kvinnorna och barnen. Den här statusförlusten har ju också gjort att man känner att kvinnors framsteg och kvinnors ökade friheter blir egentligen en diskriminering mot en själv och en status.
Mm. Ska vi stanna lite där då? För det är ju intressant att prata om syftet. Varför finns manosfären?
Funktionen att uppfinna en person att vara arg på, det är trots allt den där vreden, irritationen, harmsenheten, kränktheten det bottnar i.
Men jag tror också, för att bygga på det som du sa, Jack, att så här, om man konstruerar den här fienden och så möter man de här andra personerna som tycker samma sak, och så får man liksom en bekräftelse på att det är inte dig det är fel på. Det är ju alla de här kvinnorna det är fel på. Det är ju hela samhället som ser ut så här. Det är du som är offret, det är dig som det är synd om egentligen i det här. Och att man på något sätt kan få var tillsammans med de här andra en person som har fattat hur det egentligen ligger till.
Man gillar ju den känslan.
Mm,
den lilla sanningssägargänget liksom.
Ja.
I december 2016 kommer en beväpnad 28-årig man till den populära pizzerian Comet Ping Pong i Washington, USA. Han ställer sig framför entrén och riktar sitt gevär mot en restauranganställd innan han fortsätter in i restaurangen och avlossar ett skott.
A North Carolina man arrested in a DC pizza shop after brandishing a gun, telling police he was there to investigate a conspiracy theory called Pizzagate.
När polisen en halvtimme senare griper mannen säger han att orsaken till att han kom beväpnad var att han ville undersöka att det inte fanns några barn som utsatts för sexhandel i källaren till restaurangen. Och att han letade efter tunnlar där barn ska ha blivit utsatta för tortyr. Och vem skulle då ligga bakom det? Jo, ingen mindre än presidentkandidaten Hillary Clinton. Och vid tillfället är han inte ensam om den misstanken. Inför presidentvalet 2016 sprids det nämligen en teori på internet om att Hillary Clinton och hennes medarbetare i det demokratiska partiet skulle vara inblandade i ett globalt människohandels- och pedofilnätverk som har sin bas på pizzerian i Washington.
But this is a terrible example of what can be done by people who are malicious.
Pizzagate, som teorin kom att kallas, fick ett enormt genomslag inför presidentvalet mellan Clinton och Trump och ses idag av många som ett försök att påverka valet. Teorierna kring Pizzagate startar helt utan bekräftade källor eller faktiska bevis, men sprider sig snabbt till flera sociala medier, Twitter och forumet Reddit, där en tråd på ämnet lockar tusentals prenumeranter. Vidare fortsätter berättelsen att spridas på nationalistiska och falska nyhetssajter med avsändare från hela världen. Och den påstådda nyheten är snart känd för de flesta. Den här konspirationsteorin riktade sig mot större delar av det demokratiska partiet, men tros ju då ha fått sin stora spridning genom manosfären. Och Myndigheten för psykologiskt försvar beskriver könsdesinformation som ett växande globalt problem och menar att det är ett effektivt sätt att tysta kvinnor. De menar också att det är ett effektivt sätt att utnyttja det här communityt eftersom de är så benägna att dela påstådd information om kvinnor. Matilda, vad tänker du om det här?
Jag håller med. Det är ju jätteproblematiskt att vi ser en så stor rörelse och speciellt som vandrar så långt ner i åldrarna och som kommer åt unga på när de gör helt andra saker, när de spelar spel och när de chattar på nätet och introducerar ett visst sätt att prata i alla fall. Kanske inte nödvändigtvis att alla helt plötsligt kommer bli incels eller radikaliserade på olika sätt, men att man normaliserar ett sätt att prata om kvinnor, ett sätt att prata om samhället och varandra. Och det är klart att det finns potentiellt jättestora problem med det.
Mm. Men Matilda, vad tänker du då att det övergår från det här, att det kanske startar i det här språkbruket då, alltså att man normaliserar kanske att tala om kvinnor på ett visst sätt, till att sen gå till att det blir en större konspiration och ett hat mot samhället i stort?
Ja, men om vi börjar från början med vad som en konspirationsteori ofta innefattar, då finns det ju de här mäktiga, dolda aktörerna. Det kan ju vara både underifrån och uppifrån, men ofta tänker man ju på någon sorts elit som har något som gör någonting fuffens bakom kulisserna, och man har någon sorts misstro mot de här traditionella mainstreama informationskällorna. Man behöver hitta liksom alternativa sätt att få tag på information. Man ser på världen på ett väldigt dualistiskt sätt. Som det finns några som är goda, ofta folket på något sätt, och några som är onda, ofta då kanske eliten på något sätt. Det finns någon sorts samordnad plan. att nå specifika mål, och de här är liksom mörkläggs och det är lite fördolt hur saker går till. Man ser olika ledtrådar på olika ställen som bevis på att det, liksom, det här pågår. Får man kritik eller liksom motbevisar, men då är det också ett tecken på att den här konspirationen pågår. Och man upplever sig själv som liksom upplyst och insatt på ett sätt som andra inte gör. Och om jag tänker då på hur incelrörelsen ser ut, så finns det vissa delar av incelrörelsen som menar att det liberala samhället eller det feministiska samhället har aktivt liksom en agenda för att höja upp kvinnor och förtrycka män. Jag skulle inte säga att liksom incelskapet är en konspirationsteori, men det finns ju vissa ingredienser där som ändå liksom överlappar.
Mm. Ni tar upp i ert projekt att det är många incels eller medlemmar i den här manosfären som är hemmahörande i Sverige. Vad tror du det beror på?
Om man tänker incelrörelsen i stort som en motreaktion på kvinnors ökade rättigheter och friheter, så är det ju på något sätt ändå rimligt att det händer extra mycket på ett ställe där man då har relativt stora rättigheter och friheter för kvinnor, eller så närmare jämställdheten på många andra ställen.
Alltså i ett land som är väldigt progressivt när det kommer
till. Ja, i ett land där man har kommit ganska långt med jämställdheten, så upplever ju incels att jämställdheten har gått ännu längre än vad den borde ha fått gå, ännu längre än vad den har gått på andra ställen. Så att just att det blir en ännu mer kraftfull motreaktion för den typen av män som har den här typen av tankar och idéer, så blir ju Sverige ett exempel på att det har gått åt helvete.
Och sen kan det verkligen också bli så konstiga, typ jag var i Katar, där var det minsann ordning och reda, typ. Alltså i repressiva länder så är det ofta mindre brottslighet, hårdare liksom nedslag på brottslighet, och då kan man peka på det också och säga, kolla här, i de här länderna där inte den här vansinnet som vi håller på med, där det inte finns, där är det också mer ordning och reda, där är det mindre brottslingar. Så att man kan hela tiden koka ner det där till det problemet man har själv pekat ut.
Sen tror jag att vi är ganska ensamma. Och generellt sett så den här typen av kultur, den är ju i princip helt digital i sin sådär grundform. Om man, de här som är allra mest aktiva spenderar väldigt mycket tid i de här miljöerna. Man kanske inte har ett så stort socialt liv utanför de här miljöerna eller den här idévärlden. Och då är det klart att om man saknar den typen av socialt skyddsnät, så är man kanske mer utsatt eller mer i någon sorts riskzon för att hamna i den här typen av fanatiska liksom. Så.
Jag tänker att vi ska försöka närma oss, liksom, i brist på andra ord, så här, lösningen på det här lite. Alltså, för det är ju någonstans väldigt mänskligt, just den här känslan av att, ja, men av ensamhet. Det är jättemånga som upplever det. En sorgsenhet över att inte ha träffat kärleken, inte ha förmågan, verktygen kanske, att veta hur man pratar med en person som man är intresserad av. Och det här möter ju både män och kvinnor ute i samhället. På samma sätt är det både män och kvinnor som i tonåren söker efter sina identiteter. Och i det behöver man ju förebilder. Och jag menar, om jag bara ska tala för liksom oss kvinnor, så har det ju bara liksom de senaste 10-15 åren dykt upp alltså en enorm mängd av bra, liksom progressiva kvinnliga förebilder inom alla möjliga områden, men kanske inte lika mycket på manssidan. Då räknar jag bort Andrew Tate och det gänget. Men vad tror ni, vad skulle kunna vända den här utvecklingen?
Vi tittar på varandra, så jag hoppas den andra har lösningen.
Men jag tror att du är rätt ute i att tänka att lösningen inte finns i att vi ska ändra på internet och att vi ska fixa med algoritmer och att vi ska sådär, utan lösningen är att vi behöver fixa de här grejerna i samhället, så att vi inte söker oss till den här typen av idéer, och så att de här typen av idéer inte genererar klick, och så att de inte får subscribers, de som håller på med sånt här. Så att jag tror att börja med den typen av den klassiska, vi behöver prata mer om det här i skolan, vi behöver kanske ha det här som en del av utbildningen på, för barn som är lite, som är kanske lite yngre än vad vi tror.
Samtidigt just det också, alltså att när de insatserna blir ju också framhållna som, kolla här vad de hjärntvättar och indoktrinerar. Så att så fort man till exempel har sex samlevnad ner i åldrarna, även på ett väldigt snällt och oskyldigt sätt, så är det någonting som pekas ut som att se vad de feminiserar och håller på. Så att varje sån insats möts ju också som en sorts krigföring liksom. Ja, bara som en svårighet. Ja,
men allting bekräftar ju den här. Om man redan, ja, är, om man redan tror på det, så bekräftar ju allting
att
det
är en konspiration.
Det är ett väldigt komplext område vi har att göra med här, och det finns inga liksom enkla förklaringar eller lösningar. Och Matilda, du nämnde här att vi ska inte lägga allt på algoritmerna, men samtidigt kan vi väl lägga lite på det? Jag tänker, Jack, alltså vilken roll spelar algoritmerna i det här?
Ja, men det är klart att de fungerar som de gör. De premierar kontroversiellt material. Och på det sättet är de ju egentligen bara som hyperladdade debattredaktörer. Att så här, ju mer liksom power och pop i tycket, desto bättre är det. Men jag håller väl med Matilda om att så här, det blir fattigt att försöka gå på det. Jag är ju inte av åsikten att liksom, om skärmar hade förbjudits så hade vi löst alla problem. För jag tror ju återigen att det bottnar i det här materiella. Så att algoritmer kan väl absolut ha en del av det. Det snabbar upp. För den som verkligen är sugen på den här nedförsbacken ner i kaninhålet, så tror jag att algoritmer är en god hjälp. Men jag har ju själv sett människor som har kunnat ner för den där uppförsbacken och sen utan några större problem promenerat ut igen.
Men vad kan plattformarna göra för att ta ansvar i det här, eftersom det ändå är de som...
Jättemycket.
I slutändan så vill de ju liksom, så är ju vi produkterna.
Men de vill ju tjäna pengar.
Ja.
Jag tror att vi ibland fortfarande fastnar vid att vi tänker att det här är någon sån här kommunikationsmiljöer och kommunikationsplattformar. Men det är ju som annonsförsäljningsföretag. Och om det är då, precis som Jack säger, att polariserande och liksom väldigt affektivt och känslomässigt laddarspråk, helst liksom argt, premieras, för det är det som folk klicka på eller kommenterar, oavsett liksom positivt eller negativt, då är det ju den typen av innehåll man vill ha kvar. Sen kan man ju försöka att säga att ja, men det är klart att vi vill ju att alla ska ha det bra och vi tar vårt ansvar, och så justerar man lite grann och så, men i slutändan så vill man ju tjäna pengar. Så det kommer nog vara svårt att få dem att snällt gå med på att inte göra det.
För det syns ju just nu. Alltså just nu så är återigen den här, det finns ju en uppenbar backlash mot den tiden där det var så att alla plattformar dyrt och heligt lovade att de skulle ta ansvar för det politiska klimatet i sin allmänhet och att de minsann ville vara goda aktörer. Så att vi är ju inte där överhuvudtaget. Liksom. Så det är ännu mindre en anledning att ha någon förväntan, tänker jag på.
Jag har en liten önskan som jag hade velat se, och det är att de här gamingchattarna och liksom Discord och de här, de räknas inte in i den här nya lagstiftningen som The Digital Services Act, som ska på något sätt öka transparensen och hålla plattformarna lite mer ansvariga för det som händer och det innehållet som finns. De räknas inte som sociala medieplattformar, så de har vi väldigt lite insyn i. Och det är också där som unga hänger, med väldigt lite översyn av sina föräldrar och trygga vuxna runt omkring.
Så vad tror ni blir nästa steg, manosfär-wise?
Jag tror att det kommer att rulla på som det har gjort. Vi såg ju efter när Trump blev invald första gången, hur när han sa vissa saker på vissa sätt, hur det legitimerade gemene man att prata på det sättet också. Så jag tror att när vi har den typen av president i Vita huset, så känner jag mig inte jättehoppfull att de närmaste 4 åren kommer att minska attraktionen till manosfären. De här idéerna är ju inte någonting annat egentligen än det kvinnohatet och den misogynin som vi ser i liksom en mainstream samhället. Det är samma liksom våldtäktsmyter och det är samma sådär, men bara i en väldigt liksom extrem version. Så det här är liksom ingenting främmande, någonting som ligger utanför samhället, så som ligger, eller det här är ju en reaktion på andra saker som händer i samhället och liksom den politiska och sociala liksom omständigheterna som finns i samhället i stort.
Tack för att ni kom hit, Matilda Åkerlund från Göteborgs universitet och Jack Werner, medgrundare av Källkritikbyrån.
Tack, tack.
Tack, tack.
Och tack till dig som har lyssnat. Följ oss i din poddapp för att inte missa kommande avsnitt. Fabriken heter vi där också. Vill du komma i kontakt med oss så nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Amalia Eklund. Research gjordes av Jennifer Sjöblom. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Klippare, det var Nina Westin och jag heter Emily Roslund. Adjö!
Program från UR.
Ibland handlar det lite om att jag känner mig lite kvävd. Min kropp inte riktigt hör till mig.
Fatta familjen.
Det här får mig att tänka på så här lejonhonor som ligger med krälande ungar över sig. Så kommer en tass och de föser undan dem. Liksom. De orkar inte längre.
Fatta familjen. Föräldrarådgivning. När det fungerar som sämst med dem du älskar mest. Fatta familjen hittar du i appen UR Play.
I P1 nu, nyheter, klockan är 2.
Ekonyheter. Trump-administrationen överväger att införa inreseförbud för medborgare i ytterligare 36 länder enligt interna dokument som Reuters tagit del av. Bland länderna vars medborgare nu riskerar inreseförbud i USA finns Kambodja, Kongo och Egypten. En undersökning från Naturskyddsföreningen visar att kryddväxter från handelsträdgårdar ofta innehåller bekämpningsmedel.
Nästan 100% av dem innehöll olika typer av gifter och en del så många som 6 olika gifter. Man har ju sett att bina klarar inte de här gifterna. Så att, och jag tänker att det som inte är bra i naturen, det är inte bra för oss.
Lotta Lindgren, ordförande för Naturskyddsföreningen i Luleå, intervjuad av P4 Norrbotten. En nationell idrottsutbildning med e-sport kommer starta på gymnasieskolan Teknikum i Växjö. Fokus är Counter-Strike och Linus Glans. Han är lärare på skolan.
I och med att e-sport då liksom blev godkänt som inom Riksidrottsförbundet, i samband med det då så gick då möjligheten att också starta nationella idrottsutbildningar. Och det är ju inte konstigare än att det finns liksom en 15-åring som drömmer om ett proffsliv i självklart Arsenal då. Och eller för den delen liksom vill bli professionell e-sportsutövare. Det är ju inte bara att det ska vara en skicklig nivå på liksom spelet, utan alla de andra delarna ska ju funka. Och det är därför vi har de här kursplanerna som är liksom låsta till i utbildningen, där vi går igenom kost, sömn, ergonomi, mentala aspekter. Liksom. Så det är så många ben förutom bara liksom spelandet, även om det kanske är liksom grunden. Och vi växlar nu liksom upp och ska sätta en organisation då med start 2026.
Säger Linus Glans till P4 Kronoberg. Det var Ekot klockan 2. I studion Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska träna det skandinaviska språkörat igen. Kokain-tsunami över Norden. Ja, det är rubriken på det senaste avsnittet av Norsken, Svensken och Dansken, där Hilde Sandvik från Norge som vanligt har bjudit in Hassan Preisler från Danmark och Åsa Linderborg från Sverige.
Solen går upp och ner över Norden, ännu en vecka gått. Här sitter jag och Åsa Linderborg med Hassan Preisler från Köpenhamn och Hilde Sandvik i Bergen. Och jag ska fråga dem vad de tycker om det här med Greta Thunberg och båten som aldrig kom fram. Och så ska vi prata lite om kokain också och om polarisering. Vad ser du, Kåre?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
Gry tidlig søndag morgen begynte det å renne inn meldinger for deg i chatten vi har, Hassan, om kokain. En skulle tro du hadde vært på byen. Hva skyldtes dette plutselige opphenget i cola? Var du innesnødd?
Altså, jeg var ikke vågen, fordi jeg var på kokain. Jeg var vågen af andre årsager. Så lå jeg ligesom der og googlede rundt, ikke? Og så pludselig så jeg alle de her historier om den her altså ekstreme eskalering af coke-forbruget i vores nationer. Og den her enorme stigning i antallet af ton kokain, som politiet beslaglægger i vores tre lande, og så videre, så tænkte jeg, hvad fuck er det her for noget, og hvem går alt det kokain til? Ikke? Ja. Og det begyndte jeg så at bladre i, og fandt ud af, at det er jo os alle sammen, der tager coke. Ikke? Altså, det er jo ikke et lille eksklusivt segment, eller hvad hedder det, ja, hvad ved jeg, hvad man har fordom om coke-brugere. Altså, det er os alle sammen, og det er ikke kun i weekenden, det er også til hverdag. Altså, jeg synes, det er... Altså, de er testet i spildevandet i Danmark, og der kan man måle kokain, ikke? Som strømmer ud fra menneskekroppe igennem toiletterne ned i kloakken og ud i spildevandsbassinerne, ikke? Og der er altså bare rigtig, rigtig meget coke i vores urin, ikke? Det er ikke bare et feststof for overklassen. Det er et hverdagsstof, nærmest på niveau med paracetamol eller ibuprofen eller sådan noget. Ikke?
En europæisk kokain-tsunami var et ord, jeg læste i en af de sakene, som du sendte. Men dette her programmet, det er lidt interessant også, at dette programmet du viser til, som gennemføres af Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, det spant ut av korona. Fordi under korona så begynte en å måle og spore liksom hva som var i avløpsvannet, og det var et stort EU-program. Og nå er det altså kokain en måle rundt forbi. Hva tenker du? Åsa, er du langt nær i kokainstripen selv på morgenkvisten?
Nej. Nej, jeg tenker på at man prater om kokain som en partydrog. Det låter som att det är en annan sorts kokabunder som odlar det här istället för att odla mat. Som att det här är kokain som inte har att göra med gängkriminalitet och så vidare. Och om du frågar då mig så kan jag säga, jag har ju testat det där en gång på ett party. För att man vill ju liksom ha kul, man vet vad det här är och så där. Det var helt meningslöst. Jag blev extremt koncentrerad, tyst. Hade tråkigt, kedligt, dåligt sex efter, helt värdelöst. Så det var inte för mig. Men vi mäter ju precis som ni gör i Norge och Danmark också, vattnet. Och ser att det ökar dramatiskt i Stockholm till exempel.
Ja, och så
har... Och det är vardags.
Norge och Sverige hade en enorm en kokain-tsunami för ett par år sedan. Ikke? Fordi... Det blev sværere for de sydamerikanske smuglere at komme af med deres coke i Holland, for eksempel. Og så begyndte de at sende det til Oslo og Stockholm. Og dengang der var der simpelthen ikke nogen gearing til at scanne for alt det her coke, ikke? I de norske havne, for eksempel. Så delte Oslo Havn en scanner med havnene i Drammen og Frederikstad. Det vil sige, den var kun i Oslo en tredjedel af tiden, ikke? Og det fandt smuglerne jo hurtigt ud af. Så de smuglede bare ind på de dage, hvor der ikke var nogen scanner i havnen. Men alt det der fik man lukket for i Sverige og, og Norge ved ligesom at opskalere sin indsats. Og det har så betydet, at man er begyndt at smule kokainene ind til Norden via Danmark, og ikke via de danske havne. De her sejlruter, der løber igennem Danmark, som vi jo også kender, fordi russerne bruger de sejlruter, ikke? De bliver nu anvendt til at dumpe kokain ud i plastiksække med en GPS-sender, sådan at de kan blive samlet op i nattetimerne. Og det er nærmest umuligt for toldere og politi at komme det her til livs, ikke? Og så driver det ind på vores kyster, det som de ikke får samlet op i løbet af natten. Og det betyder, at man kan gå rundt et eller andet sted, så kan man finde et ton coke, ikke? Liggende i sandet på stranden. Altså, jeg synes, det er helt sindssygt. Og det sindssyge for mig, det er, at hele den her kæde, altså fra de underbetalte colombianske bønder, ikke, og kokainbaronerne, de brutale kokainbaroner, til smuglernetværkene, ikke, til de bandekriminelle i Norden. Ja. Det er så beskidt det hele, så ulideligt beskidt. Hvis man tager en bane coke, så er det det der lort, man finansierer.
Exakt så. Det er precis så. Alla har ett ansvar. Och jag tycker det här blir så otroligt spännande om man tänker på en undersökning som Aftonbladet gjorde för ett par år sedan. Två reportrar gick in i Sveriges riksdag och besökte alla riksdagspartier. Ja. Och drog efter kokain på toaletterna. De undersökte om det fanns kokainspår där. I hälften av alla toaletter så fanns det spår av kokain. Och det här är alltså ett parlament som bara tjatar och tjatar och tjatar om gängkriminaliteten och vi måste få bukt med den och så vidare. Och så håller de själva på vardagsknarkar på arbetet. Vad säger man om det?
Ja, det är sinnssykt. Men hvad hvis man testede på toiletterne på de medier, vi har været ansat på, os tre, så ville det sikkert være det samme, ikke? Justitsministerne fra de nordiske lande mødtes her i sidste uge for at tale om de regionale udfordringer på retsområdet i forhold til organiseret kriminalitet. Jeg håber virkelig, at de har haft coke med på dagsordenen på deres
på dagsordenen og ikke i lommene, kanskje. Nej, men det er jo